säsong 9, episod 5.
Och idag är det ju inte bara Hunter och jag som sitter här, utan vi har också med oss Sara. Så välkommen.
Tack så mycket.
Det här är något helt nytt för oss att ha någon som hjälper oss lite på vägen här. Vi kommer att prata lite grann om hur det här har mottagits med vårt lilla projekt om 60 000 dagar. Hur det skrivs om i tidningar och hur folk reagerar på det.
Vi har bett Sara komma och hjälpa oss i det här. Så ja, vill du fråga oss någonting direkt så vi kommer igång?
Ja, och vet ni vad, jag tror jag börjar faktiskt med att ge en liten inramning av det här med mediegenomslaget.
Ja!
För det har ju blivit en massa inslag som sagt. Jag räknar på din poddes till ett tiotal inslag i media. Det är artiklar både i Sverige och internationellt. Det är radioinslag och det är poddar. Och ett sånt här särskilt minnesvärt tillfälle som jag tror också delvis kanske var utlösningen till att vi sitter här idag tillsammans. Det var ju inslaget i P4 Extra i höstas där Facebook-diskussionen verkligen gick i taket. Jag räknar till 953 reaktioner, 737 kommentarer och 56 delningar. Och det här kan vi jämföra med andra såna här uppmärksammade reportage, till exempel Snickarbjörn som klever ut ur garderoben som Li. Han fick 211 kommentarer, 18 delningar och faktiskt fler reaktioner. Han fick närmare 2000 reaktioner. Gretas sista skolstrejk häromdagen, 161 kommentarer, 17 delningar, 334 reaktioner så här långt. Ni slår ju det här med hästlängder.
Ja. Spännande.
Ja, det är ju uppenbart så att det här med sex är spännande. Men de här kommentarerna var ju inte alla positiva.
Nej. Jag vet att vi pratade om det där och till slut så sa du, Tess, att jag har slutat läsa.
Ja, alltså jag började läsa och Hunter sa så här, det här går inte, du kan inte hålla på. För vi blev så deppiga av det. Mm. För det var så många som vi upplevde då som var deppigt. Men vi såg ju också att det var några som var positiva. Mm. Så sen bad vi dig, kan du läsa åt oss?
Och det har jag gjort. Jag har läst och jag har gått igenom och som den analytiker jag är så har jag också gjort en väldigt lättviktig men dock analys av innehållet i det här. Och det finns ju många olika teman, precis som ni är inne på så är det ju en hel del liksom ifrågasättanden. Pratar man om sånt här i radio? Och det här var också samtidigt som public service-debatten gick hög. Så att det blev ju faktiskt politik av det hela. Public service ska väl inte hålla på med sånt här? Skäms att de inte skäms. Och samtidigt så var det faktiskt ännu fler som gav er hejarop. Men det är ju så där med uppmärksamhet, positiv och negativ, att vågskålen med den där kritiska rösterna, den är ju 5 gånger minst tyngre när man tar in den än vad de här positiva kommentarerna är. Men rent sakligt så fick ni väldigt mycket hejarop. Ni gav också ganska mycket inspiration. Jag räknar till 130 kommentarer ungefär som är någon slags dialog mellan partner som att det här ska väl vi också ge oss på. Jajamensan, det här slår vi lätt. Mm. Så att, ja, det var verkligen en blandad konfekt. Det första frågan, om vi då liksom lämnar den här bakgrunden med media lite grann. Eller ja, det gör vi inte på sätt och vis. Därför att ni vill göra det här tillsammans med mig. Därför att ni vill berätta er version av er berättelse. Har jag förstått det som. Och då blir ju min första fråga. Varför är det viktigt för er att få ge er osensurerade version?
Ja. Det är ju lättare än någonsin att ha debatter om det här. Men sex har ju varit svårt att prata om i alla år, tror jag. Och det hörs alldeles för få vuxna röster som pratar sansat om sex. Utan det kan vara skam och rädsla och problem. Och det är nästan som det gamla videovåldet. Det är sex får ta över det ansvaret idag. Och det är för få vuxna människor som ställer sig upp och säger, ja, vi har sex, vi gillar att ha sex, det är helt normalt att ha sex. Vi tycker alla ska ha det.
Men vad menar du att det är svårt att prata om sex? Att svårt att få prata om sex, nyanserat? Eller vad menar du att det är svårt att prata om sex?
Det är svårt för individer att prata med sina partners om sex. Men Det är också svårt att få plats i media och tala sansat om sex. Det tramsas gärna bort. Det görs, som i vårat fall då, så vill man göra någon slags journalistik om att det är otroligt här. Ja, 1000 dagar sex, wow. Och så får man 2 minuter och så ska man prata om det här på ett sätt som inte är så djupgående egentligen, utan det är bara sensationsjournalistik.
Så vi vill berätta vår story och inspirera fler att kanske våga göra den här sin egna sexutmaning utan att göra den här, det här ska vi slå, vi ska göra likadant.
Mm.
Så vi vill bjuda in fler till att prata om sex utan att flamsa bort det. Och även att prata med din partner. Hur vill vi ha det i vårt sexliv? Ska vi göra en sexutmaning?
Ja, det är ju intressant det här med liksom utrymmet i media om sex. En av kommentarerna var en sån här frustrerad, uppgiven kommentar. Måste allting sexualiseras? Och för det är ju lite grann så att sex säljer. Så det är ju väldigt mycket sex i media. Men som ni är inne på så är det kanske det här sansade, det vuxna, det allvarsamma samtalet om sex som saknas. Och det mycket flamsande, sensationssökande.
Ja, och vi pratar ju dessutom inte så mycket om hur vi har sex. Vi pratar inte om detaljer och positioner och sådana saker, men vi pratar om att vi har sex. Och det är en rätt stor skillnad också. Det finns utrymme för att prata detaljer också. Det kan jag förstå att folk kanske blir lite mer känsliga för. Det kan vara lite för intimt eller personligt för vissa. Ja, och det finns kanaler för det. Men vi har ju inte pratat en enda gång, tror jag, om vilken slags sex vi har.
Det där är en intressant fråga. Om ni utvecklar det här med gränser i sexsnacket i offentligheten. Jag har inte förberett den här frågan, men jag spinner lite grann på den. Vad växte för tankar kring er? För uppenbarligen, Hunter, det låter lite grann som att du ser att det kan finnas någon rimlighet att P4 kanske inte sänder de mest detaljerade sexskildringarna. Det finns som sagt, det finns massa poddar, det finns erotika att läsa, lyssna på och så vidare. Vad tänker ni? Vad är rimliga gränser för ett inbjudande, inspirerande men ändå rimligt sexsnack?
Alltså jag skulle vilja svara någonting om att vissa saker är privata och personliga, men vissa saker får inte längre vara det. Alltså som att det är okej att ha sex fast man är gift i en långvarig relation och vi fortfarande har bra sex tillsammans. Det tabut eller den normen eller den gränsen är inte längre nyttig för samhället, tror jag. Däremot vilket slags sex, detaljerna som vi väljer nu i vår relation att ägna oss åt, det är inte viktigt. Men att vi har sex och att vi vågar stå för det, det är den gränsen jag skulle vilja säga måste flyttas lite framåt så att det är tillåtet.
Och sen kan man också prata om vilken slags sex som finns och har. Och kanske framförallt då det här med ungdomar. Och vi har pratat i tidigare avsnitt om att dagens ungdomar har mycket mer tillgängligt vad som finns, vad som är möjligt. Och då kanske de tror att så här måste man ha sex. Så här måste alla ha sex och man måste ha de här konstiga sexlekarna. Och så är det inte alls. Och det finns där. Det är möjligt och om man gillar det så ska man göra det. Och där tror jag det finns lite mer utrymme att kunna igen som vuxen prata om att man kanske gillar en viss sorts sex eller man har lärt sig eller utvecklat i en långvarig relation, och har man hittat ett fint samarbete i sexet. Och då kanske man kan prata lite mer detaljer, men inte överdrivet.
Nej, men det går ju lätt att ägna sig åt metaforer i det här också. Alltså, pratar vi då om buffébordet eller smörgåsbordet, så kan man ju som förälder exempelvis berätta att det finns jättemycket saker på det här buffébordet och det kan vara jättefint uppdukat. Men vet du, jag gillar fortfarande inte chiliröran. Alltså, den är inte min grej, även fast det finns 10 olika här. Jag har provat den, men du vet, man måste inte ha den. Och då tror jag också att ungarna förstår att man måste inte ha allt med. Så att man kan också prata om det i metaforer. Men samtidigt, som vuxen människa i en långvarig relation eller i en relation, så måste du ju kunna öppna dig för att det finns ett buffébord. Har du ens dukat upp det med allt möjligt? För att innan du ens kan avfärda att den där chiliröran vill jag inte ha, så måste du också se att det finns en chiliröra.
Mm. Men det är ju ganska utmanande ändå, apropå det här med föräldraskapet i relation till sex. Det är ju många som kommer, eller många och många. Men det finns ju de röster som säger, men tänker de inte på barnen när de går ut så här officiellt och pratar om det? Och där har ju ni varit tydliga med att ni har pratat med era barn om att ni har sex. Jag kan säga att jag har ju försökt vinnlägga mig om en öppen attityd i diskussion med mina barn. Mina barn verkar ha lite svårare än era barn att hantera det här. De blir väldigt, väldigt generade utan att jag ens kommer i nästan närheten av detaljer. Hur har ni lyckats?
De verkar inte bry sig riktigt. Så jag tror inte vi har varit skickliga på något vis. Lite tur kanske, men vi har väl aldrig hymlat och hyschat så mycket om det från allra första början heller.
Nej, och i deras självsexande när de har vuxit upp, så har vi ju aldrig skammat eller skämmat, utan snarare så här, okej, men vet du, ibland är det bättre att syssla med det här på egen hand. Alla kanske inte vill se det när vi sitter här vid tv-soffan. Men även liksom, här är glidmedel ifall du vill prova det. Och alltså, det finns inget skämmigt om det. Så att, jag tror att tidigt har vi också försökt vinnlägga oss om att de ska förstå att det är helt naturligt att vilja njuta.
Och det där är ju intressant, för jag läser in lite grann i de här kommentarerna som dyker upp då kring barn och föräldrar och sexsnack och sådär. Den här lite grann av nypuritanismen, att barn ska inte behöva veta någonting. De ska inte behöva höra talas om sex och komma i kontakt med sexualiserade frågor. Man använder också begreppet sexualiserad på ett ganska dömande sätt. Och vad händer där? Jag tänker ju att någonstans så öppnar ju det för den här sortens praktiker som du var inne på, Hunter. De här upplevelsen av tvånget hos dagens unga. Att vissa saker måste man göra när man inte har en vettig vuxendialog kring det här.
Jag tror att det leder till dåliga sexupplevelser. Sådana som du kanske inte är beredd att ha just nu. För du är kanske för ung eller för oerfaren. Mm. Så att det blir ett uppdukat buffébord av sånt som du inte behöver ha just nu. Men kan vi prata om det på ett annat, från ett annat perspektiv? Att det är det här som finns, men så här gör vi. Eller, ja, utan detaljerna.
Jag tror att många vuxna målar in sig i ett hörn också. De gör ju sig själva inga tjänster överhuvudtaget genom att inte prata om det och inte visa någon kärleksfullhet inför sin partner. Enkla saker som att nudda och pussa när man kommer hem och sådana grejer. När man stänger alla arenor, hur oskyldiga de än är, då kommer du ju få svårt att prata med dina barn så småningom.
Ibland kan jag också vara väldigt, väldigt nyfiken och ställa frågan till de här människorna som de flesta som skriver det på här viset då, att har du det sex som du vill ha? Mm. För jag tror att människor som har det sex de vill ha och är nöjda, eller om man ska säga tillfreds med sitt sexliv, och har ändå utforskat, kanske inte hela buffébordet, men i alla fall förstått att det finns ett buffébord, då har man det sex man vill ha, och då är man också lite mer beredd att prata om det på ett nyanserat vis. Då är man inte lika rädd eller lika dömande. Kan det vara så?
Jag är benägen att tänka i de banorna också, för när man läser de här kommentarerna och som jag nämnde för er i förberedelserna inför det här avsnittet, så har jag ju också suttit och följt andra relationsdiskussioner genom att jag har snöat in på Gift i första ögonkastet den här säsongen. Och där har det ju handlat lite extra mycket om sex den här säsongen. Och jag får intrycket av att det finns väldigt, väldigt mycket frustration runt sex ute i stugorna. Och att det förkläs i termer som att ja, men samma pök kan du väl ändå inte handla om i mer än 2 år. Sen är det ju dags att byta, va? Eller kan ju inte vara 30 år med samma person. Nej, hur orkar man det?
Du skulle väl få medalj för att jag såg ut som Sigourney Weaver?
Ja, det är skräckenjagande att ha sex med dig tydligen, enligt någons kommentar. Nej, men det är ju så att det verkar som folk har svårt med långvariga relationer helt enkelt. Och är rädda för det och tror att sexet, de har nog bara en repertoar och sen så är den stendöd efter 2 år. Och då så tycker man att man ska byta partner istället för att utveckla repertoaren med den man har.
Men då måste jag ju förändra mig själv. Det är jobbigt.
Ja, det är väl det som är kärnan i det där. Att det är jobbigt. Om man inte inser att man har en begränsad repertoar eller kunnande. Och vi upplever ju att vi har utvecklats tillsammans hela tiden. Det har gått upp och ner och det har stagnerat. Och sen har vi provat nya saker och vågat prata med varandra. Vågat testa nya grejer. Vågat avfärda vissa saker. Vågat ta till oss andra saker. Så det här med att tro att det inte går att ha en långvarig sexuell relation som är bra i många år, det är inte sant.
Vi har ju också tidigt förstått i våra samtal att bara för att en av oss säger någonting betyder inte att vi måste göra det.
Mm.
Vi kan ha ett samtal om sex utan att behöva liksom testa precis allting.
Vilket ju i sig kan vara också rätt, inte sexualiserande, men sexuellt och erotiskt, tänker jag. Apropå då det här med långvariga relationer och buffébordet, behöver det alltid vara så att det måste till ett breddande av det sexuella repertoaren? Eller skulle det kunna vara så att det är fantastiskt sex fastän man har samma sex år ut och år in, men det är så himla bra?
Så länge alla som är involverade i den här sexet har just det, så är det ju fantastiskt. Så nej, det behövs inget breddande.
Inget breddande för breddandets skull?
Nej, men jag tror att samtalet om vad som finns där, bara det kan vara den extra kryddan och det erotiska.
Mm.
Utan att vi ens förändrar någonting.
Och fantasier förstås, som vi ofta pratar om. Det går ju att ha samma sex år ut och år in. Men man triggar hjärnan genom att prata fantasier med varandra och utmana varandra. Och sen går man in i sovrummet och gör som man alltid har gjort. Men man har matat hjärnan lite med rent påhitt.
Mm.
Enkelt. Kan vara väldigt trevligt.
Och gratis.
Det där leder mig in på en annan fråga. Ni definierade ju sex som penetration och minst av er skulle ha orgasm i er utmaning. Men om vi tittar på vardagen nu, 1000 dagar efter just den här utmaningen. Hur definierar ni sex idag? För jag tänker att det här med att bara prata om sex, att dela fantasier, det är ju faktiskt också en form av sexuellt umgänge som kan vara nog så stimulerande, eller?
Alltså jag tror att vi fortfarande är i det, för vi har inte pratat om det på det viset, om vi fortfarande har den samma definition, regel. Jag tror att vi är det.
Ja, vi räknar inte på samma vis, men
vi räknar inte dagar längre.
Nej, men vi har sex ofta. Jag tror inte det har varit mer än 3 dagars uppehåll som längst på 2000 dagar nu då. lite över 2000 dagar. Enligt våra egna regler. Som är vad de är.
Men varje dag har jag fantasier. Om vi nu ska prata andra regler eller definitioner eller vad vi gör. Alltså, jag fantiserar ju jämt. Mm. Alltså inte konstant 24-7, men varje dag.
Mm. Ja, så på så vis så har vi ju sex varje dag fortfarande.
Ja.
Men enligt våra regler, inte riktigt. Jag tror det är inte viktigt. Det är inte viktigt i det stora hela. Är ni glada och njuter och har kul genom att bara prata? Eller att bara nudda? Eller bara titta? Eller... Det är er grej. Gör er grej.
Mm. Och här kommer vi in på någonting viktigt. Därför att vad jag har förstått så en av anledningarna till att ni vill dela er story på era villkor är just det här att kunna lägga en större vikt vid inspirationen än vid att berätta om hur det var för er och er utmaning. Att förflytta fokus till de möjligheter som det kan innebära för oss andra som tar till oss det här som inspiration och som inte bara rakt av köper er definition och säger att nu ska vi minsann slå dem på deras villkor. För det kanske inte är så relevant, men att vi formar våra utmaningar på det sätt som är relevanta för oss med vår partner eller våra partners i våra relationer. Vad har ni för tankar kring det?
Det blir ju något slags gemensamt mål, en sån här utmaning, vad det nu innehåller. Och då får man gemensamt förhandla fram eller fantisera fram eller leka fram. Så bara själva processen av att bestämma sin utmaning är ju en jättenyttig process överhuvudtaget.
Bestämma och sen kanske ändra och ångra och göra om. Och det är inte så lätt att sätta mål från start alla gånger. Och ibland sätter man ett mål som bara, det här kommer ju inte gå. Nu måste vi förändra. Alltså det är ju jätteviktigt, bara den insikten.
Avbryta, omförhandla. Det är ingen skam eller problem med det. Och ett annat problem som vi har märkt då är att om man lånar någon annans utmaning men inte har samma resurser eller förutsättningar så försätter man sig i en ganska dålig sitt. Så att gå igenom vad man har för resurser. Har man små barn och små hundvalpar och bor i ett kollektiv, ja, då kanske inte en sex varje dag utmaning är realistisk ens. Då får man, eller om man nu använder en annan definition av sex som du var inne på, Sara, Så kan man ju uppnå det. Men en penetrativ sex kanske blir knepig. Så glöm inte att göra en inventering av era förutsättningar innan ni sätter upp en utmaning. Eller,
ja, här är ju inte läge att ha ett stretch goal, utan här behöver ni ha något som ni faktiskt kommer uppnå tillsammans. För det gäller ju också att bygga teamet. Alltså det är ju ni två som ska bli, eller vad det nu är. Men det är ju er relation som ska fördjupas. Den ska ju inte förtunnas av att ni tar er an någonting som ni bara bråkar om. Utan ni ska ju kunna bli ett starkare team. Genom sex.
Ja. Det är jäkligt bra.
Jag tänker att vi nöjer oss så här. Vi stannar lite grann vid målsättningen. Här och nu. Kanske att det blir ett till avsnitt där vi börjar i målsättningen och fortsätter att utveckla det och så ser vi vad samtalet tar vägen, för jag har inte slut på frågor.
Då hörs vi snart igen.